Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och varmt välkomna tillbaka till podden Vita, Gula, Blå. En podcast av mig, Carl Andersson, och Jonas Ragnarsson, min co-skapare av podden. Jonas, hur har din sommar varit?
Ja, men hallå Carl. Jo, men den har varit bra tycker jag. Jag är inne på mina sista dagar nu och 5 veckors semester. Och ja, vi ska inte vara någon väderpodd nu, men det känns ju som att regnet och så. Det kan inte ha regnat så mycket sen att jag och Anton Strålman var ung och rask i Tibro och Skövde. Eller att Jesus för den delen gick i badshorts, jag vet inte. Men jag fick i alla fall en vecka i Spanien med sol och bad, god dryck och dylikt. Så att det har varit okej. Okay. Och nu börjar det lite att hockeytarmen vill ha sitt här nu. Själv och Carl, jag vet att du har varit över pölen.
Mm-hmm. Över pölen, inte på någon draft tyvärr eller sådär. Men jag var dock på draftplatsen som där allting drabbade samman för några veckor sedan. Det var så att jag och min bror åkte till Nashville nämligen och semestrade lite där och lyssnade på lite country och lite honky tonk.
Det är väl trevligt. Men jag känns ändå att du skulle vara en sån som åker runt och bocka av NHL-arenor på någon bucketlista. Är vi på den nivån eller?
Jag har ju en lista. Det är väl det jag kan säga.
Ja, jag känner nästan att det finns något där och det är vackert.
Jo, men det är kul. Det är inte att jag så här bockar av dem för bockandets skull, men det har liksom bara blivit några arenor. Men jag brukade plugga i San Diego för några år sedan. Och då blev det såklart att man kunde se en del matcher, AHL och NHL. Så det har blivit några arenor och det är jag väldigt tacksam för.
Det är härligt. Men då, jag tänker så här, innan vi drar igång ordentligt här podden och avsnittet, så vill jag bara säga att vi gör det här avsnittet i samarbete med Hooks Herrgård, som ju verkligen lever upp till sin devis ett slags skönare liv. För där snackar vi en anläggning som erbjuder golf, spa och konferens i toppklass. Så tack till Hooks Herrgård som möjliggör det här avsnittet av podden. När vi stod här i juni så var det en vakans på målvaktssidan och den är nog fylld och den landade på en Viktor Brattström.
Yes.
Jag trodde nog först när vi stod och pratade här att de skulle lösa det internt, antingen med, vad heter de?
Olof Clifford och Noah Eliden.
Yes, men det blev inte riktigt så. Nu blev det en 97a, men jag såg också att han har ju ett förflutet i Timrå, så vi har ju någon form av nubbengubbe här ändå på något sätt. Senaste 2 säsongerna AHL, inga jättesiffror. Det känns väl lite som att han kommer hem till Sverige för någon form av nystart. Tankar från din sida där?
Ja, alltså just med tanke på att vi pratade om Eliden och Clifford, så jag såg det hända också, men var lite tveksam sett till att om Ortio skulle gå sönder, om man då lämnas. Såklart man har tagit in en ny första målvakt i sådana fall, men man hade ju behövt ställa Clifford eller Eliden som första och stå ganska många matcher. Och det hade varit ganska läskigt, tänker jag. Så det känns väl ändå på något sätt lite tryggare att det kommer in någon lite mer rutinerad. Trots att hans statistik kanske inte är så smickrande.
Om man tittar lite på andra lag nu när man läser runt lite så är det många som pratar om att de har någon form av 60-40 fördelning i procent när det gäller matcher. Att man egentligen matchar två målvakter hyfsat jämnt och sen kanske väljer den hetaste för dagen i slutspelet sen.
Mm.
Men här känner jag att här är väl Ortio naturligtvis uttalad försteslips, eller?
Ja, det vill jag säga. 100%. Frågan är bara exakt hur sjukligt många matcher han kommer att förstå. Om det är 40-12 eller om det är 42-10.
Mm.
Det känns som att det är mer ditåt det hamnar.
Yeah.
Men ska dock sägas att jag har varit ganska imponerad av Brattström när jag sett dem på träningarna. Och återigen, det här är bara träningar nu. Så man får ta det med en nypa salt.
Men det är arbetsprovet vi har än så länge. Så yeah. Någon fingervisning får man ju ändå kanske till viss del.
Ja, men det är det vi får säga hittills. Sen så får vi ändå vara öppna med att vi absolut antagligen kommer ha fel på ganska många punkter. Men hittills är jag hyfsat imponerad av Brattström.
Stor målvakt, 1,91, 93 kilo.
Ja, stämmer. Och du tog upp det innan att ganska många lag kör 60-40. Jag tänker Skellefteå med Linus Söderström och Gustav Lindvall. Växjö gör det, Adam Åhman och Emil Armi. Ja. Där Armi ändå är första målvakt, men ändå två väldigt bra presterande målvakter. Så att det visar sig också vara ganska beprövat, men lite mer osäker när det kommer till slutspel. För då ska man ju satsa på en.
Så är det. Sen är det som jag sa också innan där att jag känner mig ändå trygg med den målvaktssidan. Nu vet vi vad Ortio presterade i skarpt läge när han var en av liksom de bärande spelarna under The Great Escape i slutet av förra säsongen.
Mm.
Och det kanske är så att han behöver spela mycket för att känna att han är i den här zonen. Plus då att spelschemat under hösten är ju tämligen luftigt. Vi snackar nog två matcher oftare i veckan än vad det är tre.
Mm.
Så att, ja, men landar vi kanske 40-12 eller någonting, eller två tredjedel eller en tredjedel sen när vi summerar det, så kanske det är en rimlig fördelning.
Ja, men det tror jag. Och det här spelschemat som du pratar om som är lite enklare, det talar ju alltid Ortios fördel.
Ja. Yeah.
Verkligen allting.
Men vi är ändå tryggare. Sen har jag en liten annan spaning här nu, så nu får skjuta ner eller får du lyfta den så jag vill fundera på. Jag tänker ny målvaktstränare Joel Gistedt.
Mm-hmm.
Under senaste 10 åren så har vi bytt ut 3 styrelser, 10 tränare, 2 Zamboni-chaufförer, kökspersonal och allt annat däremellan. Men det har varit en konstant under de här 10 åren och det är ju gamle målvaktstränaren William Rahm.
Mm.
Jag kan inte nämna någon målvakt egentligen förutom kanske Söderström 16-17 som lyfte sig under en säsong. Det är ingen målvakt som har kommit till HV och per definition blivit bättre.
Nej.
Sen säger jag inte att jag lastar det på William Rahm. Jag säger mer kanske att det kan vara intressant att det byts ut en position, att det kommer in en ny person med nya tankar, nya idéer, vilket kan göra kanske att han kan lyfta Ortio till en nivå till, eller att Brattström hittar hem igen och blir det där perfekta komplementet.
Väldigt bra fråga. För ryktet och ordet som går runt kring i hockeykretsen är ju att William Rahm är otroligt duktig på det han gör.
Mm.
Ung, och han är ju inte bara involverad i själva målvaktsspelet, utan han har ju varit väldigt involverad i special teams också. Sitter alltid med, när man kollar på All Access till exempel, sitter alltid med tränarna och snackar. Gå igenom offensiv och så vidare. Men såklart så är ju hans huvuduppgift målvakterna. Och där har det ju brustit en del faktiskt, får man ändå säga. Om det är att det är fel personer som tagits in är en fråga. Men att det skulle ske under en så lång tid, det är ju däremot ganska tveksamt.
Sen har vi vet väl att Gistedt har gjort det bra i Kristianstad senast. När han har lyft både en och två målvakter och sen lyft sig sen i SHL. Där. Så att, jag tycker det är, man glömmer ofta målvaktstränare i det här. Det är ju en stor del av tränarteamet också runt omkring. Och de jobbar ju också otroligt tätt ihop med målvakterna. Det är ju liksom en daglig verksamhet där.
Ja.
Så det ska bli spännande.
Verkligen.
Men vi stänger målvaktssidan. Vi går över på backsidan.
Ja.
Där har vi ju lite ut och lite in att rapportera sen sist.
Mm-hmm. Ska vi börja med ung eller gammal?
Vi börjar med ung eller?
Ja, det kan vi göra då.
Ja.
Det var ganska snabba svängar. Däremot så rapporterade du det någon två dagar innan. Och så fick vi sen bekräftat en två dagar senare att Bobby Nardella från Hershey Bears kommer in till HV71 och talar ledars plats.
Ja. Jag måste bara, vet du vad han heter egentligen, Bobby?
Ingen aning.
Robert Nardella III. Där pratar vi 5+ namn hela vägen faktiskt.
Jag hoppas ju att de säger det spiken på line-upen.
Det blir bra, publiken svarar The Third.
The Third, bara svarar de.
Det ser vi fram emot. Ja, nej, men jag fick ju leka Mr. Madhawk lite igen där faktiskt. Men det var ett pussel som lades och det var ju bra att det stämde den gången där. För att där har vi ju då en back som gjorde dundersuccé får vi ju säga i SHL med Djurgården 2021. Och det var ju precis egentligen den spelartypen HV blev av med när Laledja sa hej och tack och drog till Schweiz.
Ja.
Så att det var ju en hand i handsken värvning tycker jag. För då kommer det vara en liten, inte så lång inkörsport. Han kan som sagt ligan och han ska naturligtvis in i ett första eller andra backpar från dag ett.
Mm. Det tycker jag absolut med. Och som Nubben påpekar också så är han inte så, han är inte dålig defensivt. Det var ändå så pass att han ville peka ut det, att han är liksom, håller upp sin egen vikt liksom defensivt. Och sen såklart, han hade ju en väldigt bra säsong i SHL. Men jag vill också vara väldigt noga med att påpeka att han har haft en väldigt stabil poängproduktion även i AHL. Om vi kollar liksom senaste, vad är det? Han har gjort 148 matcher i AHL. Yeah. 82 poäng under dessa AHL-matcher. Och då kan man ju ändå, det är en väldigt bra poängskörd i AHL. Och då hittills under en säsong i SHL har han ju hållit ett ännu högre snitt än det. Så att snacket, och det har inte varit något snack om att han är one hit wonder här, men om någon skulle ta upp det argumentet så kan man ju ganska direkt skjuta ner det här med att han gör poäng väldigt stadigt, om det så i AHL eller SHL hittills har han gjort det också. Då.
Det var väl inte så direkt att HV var ensamma på den bollen där, utan det var väl ganska många klubbar som var ute efter hans namnteckning där.
Så är det. Det blev ju väldigt intressant också med tanke på att nu står inte det här med på agendan, men det är ändå intressant att ta upp Gabriel Karlsson som tydligen, vad jag hade, skulle kunna vara nära att bli klar för HV. Egentligen när jag tittar på det här, vad HV behövde, så är det inte en Gabriel Karlsson. Så jag sätter lite frågetecken på om Växjö vann den kampen eller om HV gav upp på den kampen om man nu fick tag på Bobby Nardella.
Det lite jag hörde var att HVs intresse svalnade några veckor innan där, och det var väl efter det att Strålman blev 100% klar, för då fyller du den defensiva positionen på ett annat sätt och då kan du egentligen gå all in på den här offensiva kraften. Och sen ersätter ju ingen, och det är ingen som kan ersätta det Laledja gjorde.
Nej, det går inte att sätta ersätta
mål. Under de månaderna han gjorde i HV, det var ju något sinnessjukt egentligen. Men här får vi nog kanske mer stabil defensiv pjäs också, som jag tror kan bli otroligt nytt. Och jag antar att det kommer spelas PP där också. Att det blir liksom en nyckelspelare i de bakre regionerna.
Och egentligen, jag tänker Gabriel Karlsson var ju, det är ju, inte för att skjuta ner hans offensiv, men det var ju, det är ju 90-95% defensiv som man värvar honom för.
Så är det.
Vi har ju redan Seppele, Strålman, Sjöholm. Vi behövde ju en väldigt offensiv kraft, och när man då kan få Nardella som är så offensiv, men ändå håller upp defensiv, så man får verkligen båda med en jätte uppsida på sin offensiv då.
Absolut.
Det är ju otroligt bra.
Ska vi gå vidare till nästa? Då höjer vi åldern lite.
Det gör vi.
Anton Strålman, 37 år efter ungefär 100 NHL-säsonger tillbaka då i Sverige, och det blir HV. Och här måste vi diskutera en del, för att när man skannar av HV-läget här nu med diverse supportrar och sådär, så hittar man två läger. Det är hiss eller diss och egentligen ingenting däremellan. I ena ringhörnan, de som är lite negativa, och jag köper resonemanget att man plockar in en spelare som bevisligen har passerat sin zenit. Han har sina bästa år bakom sig. Och vad finns det då att, varför väljer man då att gå hårt på honom då? För det här är verkligen Nubbens. Det finns ett band mellan Nubben och Strolle som är stort. De har ju har alltid pratat väl om varandra i många år.
Ja.
Och det här känns som att Nubben, han skulle inte ge sig förrän att Strålman spelar i HV minst en säsong. Det var de som är lite negativa. Den positiva ringhörnan, den menar att här får vi in den här perfekta ledaren. Också en liten vakans i laget efter lite kapten och så här tackat för sig. Som kommer liksom ha den här viktiga rösten i omklädningsrummet. Som visar varje dag på träning, matchförberedelser, hur man äter, sover och skiter hockey i stort sett 24-7. Så någonstans har vi de här två lägrena. Mm. Och då, jag ställer bara frågan till dig nu här, vilken ringhörna är du?
Jag var ju i mitten.
I mitten?
Ända från början.
Ja.
Jag, såklart alltid kul när man ser Anton Strålmans namn komma upp och bli klar för HV. De mesta diskussionerna tog ju plats när han inte var klar. Det vill säga hela det här förra året. Då han möjligtvis skulle komma tillbaka. Och fram tills nu då i våras. Eller det blir bara några veckor sedan han blev klar då. Det är ju såklart en bra uppsida om det skulle lyckas. Men såklart det är väldigt, väldigt låg fall. Liksom Niklas Hjalmarsson. Om det inte skulle går den rätta vägen för oss. Jag har liksom känt att det finns inget sätt att analysera det här på när man kommer upp i en sån hög ålder som han är i. Jag vill såklart hoppas att han skulle kunna vara lika bra som en Linus Omark i liknande ålder i Luleå, eller som en Sami Leppistö som var 37-38 också när han var i Luleå och var otroligt, otroligt bra. Så jag har egentligen bara gått och väntat på de här första ispassen och de första matcherna att få se hur hans status är. Och hittills så har väl jag varit ganska imponerad ändå av vad man får av en 37-årig NHL-back som spelat över 1000 matcher.
Ja, 937 eller något sånt tror jag det var.
Ja.
Nej, jag säger så här, vi i redaktionen här, Vita, Gula, Blå, vi lämnar inget åt slumpen, så att det är klart att vi har varit på plats på ett par isträningar här. Och nu är en isträning eller två egentligen ett arbetsprov heller, men jag tycker ändå man ser att det är inte så att det är ett kylskåp som åker runt där. Han är ju mjuk och smidig liksom och spelar smart i det vi har sett. Men min ingång i det här är lite att jag är nöjd om Anton Stråman gör en 3-plus-säsong.
Mm.
Då har han det legacyt att han kan ha den här rösten i omklädningsrummet och vara en större input i omklädningsrummet än på isen.
Mm.
För gör han 3+, då är det tre backar som gör anka högre som ska vara bättre.
Mm.
Det är Seppele, Sjöholm och Nadella. Och så får liksom Stråman vara där med 3+, och då är jag jättenöjd med det. För det är inte så att HV står inte och faller. HVs backsida är stark. Det är inte att faller med att Anton Stråman måste bära den här defensiven.
Nej.
Så att jag ser bara egentligen positivt till det, för jag har svårt att se att det ska bli en, ska vi säga att det var jobbigt för Hjalmarsson.
Ja.
Vi måste vara ärliga och säga det. Han har haft en fantastisk karriär och var kanske världens bästa i just spel utan puck i boxplay. Men det gick för fort i SHL. Men jag förstår att de som gör en liten sammankoppling att det skulle bli samma problem för Stråman här, men jag tror inte det.
Nej, jag tror inte riktigt heller det. Och framförallt med skridskoåkningen på Hjalmarsson så kändes det otroligt trögt. Det bara såg långsamt ut. Han kom inte så långt fram med varje skridskotag han tog. Medan man kollar på Anton Stråman nu, där det är långa, lugna. Han har liksom sån kontroll på sin kropp och sån kontroll på vart alla är på banan. Liksom. Så jag ser försiktigt fram emot att se honom nu i SHL.
Det ska bli intressant att titta nu från början, tycker jag, träningsmatchen också. Det ser ut mer i skarpa situationer. Sen säger jag inte träningsmatcher eller ondo som jag brukar säga, men du ser ju ändå vissa mönster individuellt i alla fall. Sen spelar det ingen roll vad det blir i matcherna. Den får vi släppa, den pucken. Det har vi lärt oss nu.
Ja, men verkligen. Grejen är, topp 4 är ju väldigt satt. Det är ju Kaski, Seppele, Sjöholm, Nadella. Sen lämnar ju det platser då till Strandell, Fransson och Strålman och Malachti. Men det känns som att han behöver vara 5+ på sin position. Och hans position är bland de två sista backarna.
Mm.
Och därmed känns inte uppgiften så otroligt svår för honom att lösa längre.
Nej, det är helt rätt. Sen tror jag, nu har de ändå kört. Har de kört Strålman och kör de Strålman Nadella idag på träningen?
Idag körde de Strålman Nadella.
Ja.
Men lite har visat på att det kan bli Strålman Nadella tillsammans med Sjöholm.
Ja. Men oavsett vad, då vet vi att det är inte den här. Han måste inte gå in och bära defensiven. Och jag tycker det, och det är rätt skönt. Då är jag rätt trygg i det. Då finns det andra pjäser där.
Ja, verkligen. Och vi kommer in på Sjöholm senare. Men speciellt med hans framfart, vad vi sett defensiven. Så,
tveklöst.
Ja, det kommer vi in mer senare som sagt på.
Ja, vi ramlar vidare till centersidan. Vi har ju egentligen sagt att han har varit klar sedan januari, februari. Nu blir det officiellt här för några månader sedan att Henrik Borgström blir väl en första gubbe på centerpositionen.
Mm.
Och jag är nyfiken. Nu har jag sett honom på en isträning, det vill säga inget alls att gå på. Men ändå stor, stark och fina handleder får man ändå ge honom. Och vi vet ju att det var många klubbar som var ute efter honom, både i SHL och i Schweiz. Och jag tänker så här att vilket tacksamt läge ändå får komma in och få spela hockey med Isak Brännström och André Pettersson.
Ja, jag vet inte om han tänkte på det på förhand, men jösses.
Nej, men det är inte jobbigt läge.
Nej, det är det inte.
Så visst, man kan vända på det att det blir en press. Han har inte spelat i SHL. Han kanske inte har producerat jättemycket poäng i AHL.
Mm.
Men jag menar, det är ju vänd på det istället. Och hej, jag är ny center här. Där har vi Brännström på den kanten och så André Pettersson på andra. För det vet vi att så kommer HV börja i alla fall.
Ja.
Så att jag är nyfiken och positiv till Borgström. Jag tror att det kan bli en riktig flipp.
Ja, men jag hoppas verkligen det. Jag tror att den större isen kommer gynna honom mer än vad nordamerikanska isen gjorde. Och framförallt väldigt, väldigt roligt han valde just HV. Han verkade ju så otroligt mån om att välja HV före andra svenska klubbar, men även Schweiz då. Däremot så fick man ju upp hjärtat lite när det kom ut det här om att Capitals ville signa om honom på Jag vet inte vad det var för kontrakt.
Ja, det var något. Då fick jag ju ordentligt dåligt med sömn den natten där. Men det verkar vara att de förlängde hans rättigheter på något sätt. Där. Men det var väl aldrig... Nubben gick väl ut ganska snabbt dagen efter och sa att det är inget snack om att han spelar i HV den här säsongen.
Så. Ja, så var det. Men det, hur som helst ändå. Det var ju ändå mitten på juni och man tänker det ska vara färdigt nu.
Man vill inte bli av med en förstecenter någon gång vid midsommar. Där. Det vore olyckligt.
Speciellt så mycket som vi ifrågasatt resten av centersidan. Att då måste ju åtminstone första centern hålla upp.
Ja. Och nu är han väl lite på militärtjänstgöring i Finland den här veckan, tror jag.
Så är det. Jag var så otroligt chockad i måndags när jag var på träning och inte såg honom.
Det är lite hårdare klimat där i Finland.
Då tar vi och går vidare till laguppställningarna som har körts nu under de 3-4 första träningarna. Ja. Då vi varit på plats och kollat. Och vad vi kan säga är att såklart så står Jortio och Brattström för att det finns inga andra målvakter. Backar däremot, här är en backuppställning som jag är väldigt intresserad av för att jag tror att jag hade ställt upp den här på exakt likadant sätt.
Yes, sure.
Vi har Seppele tillsammans med Kaski som förmodan blir ett första backpar. Vi har Malakti, Sjöholm, Strålman, Nordella som gjorde sitt första ispass tillsammans idag, onsdag. Och så har vi då Strandell, Fransson som går som extra backar samt att Emil André är med och tränar lite. Men hålls utanför laget. På forwardsidan så har vi följande. Vi har Önerud, Borgström, Brännström. Borgström är inte här just nu. Så där fylls det in av Fiske Möllgård temporärt. Så, och André Pettersson är ju inte med och kör kampövningar heller. Och där fylls Önerud in.
Just det. Så Pettersson tar Öneruds plats där.
Yes, precis. Vi har Oskar Ståhl Lyrenäs, Tommy Ticka och Mattias Tedenby i en förmodad andra kedja. Vi har Fredrik Forsberg, Jonas Nättenen och Radan Lentz i en så kallad tredje kedja. Åke Stackestad, Oskar Fiskemölgård och Måns Lindbäck startar en förmodad fjärde kedja. Det är väldigt mycket intressanta takes man kan göra av det här. Vad är någonting som du tänker på när jag läser upp det?
Det jag lite fastnar för är väl ett, att om vi ser topp 6-spelarna, de två första kedjorna, tycker jag att 5 av 6 är hugget i sten där. Med första Borgström, Brännström, Pettersson. Andra Ticka center med Ståhl Lyrenäs på en vinge. Sen har de kört Tedenby där. Vi håller den lite så länge. Men där jag känner att jag blir lite konfunderad, det är nog en tredje lina där. Med Nättinen center mellan Lensch och Forsberg. För det är lite så här att vad får man ut mest av en sån som Forsberg?
Med en kreativ bredvid sig?
Ja.
Visst, ja.
Har han det i Nättinen och Lensch?
Det tycker inte jag.
Nej. Då känns det lite... För mig är den kedjan lite en misfit. Men jag vet inte heller riktigt hur man ska sprida ut graserna för att det ska klicka på alla faser, alltså i alla kedjor. För en fjärde lina där med Fisken, center mellan Stackes och Lind, det känns som den där en klassisk fjärde lina på något sätt. Första en poängproducerande, en andra finns det ändå, jag gillar det jag ser med Oskar Ståhl Lyrenäs framförallt tillsammans med Ticka. Det är lite power där och även skills. Men så har vi då Lensch, Nättinen, Forsberg där.
Ja, jag är väldigt mycket mer nöjd över de två första kedjorna för att de har sett otroligt intressanta ut. Framförallt Tommy Ticka-kedjan på träningarna har sett otroligt bra ut. Så mycket mer skillad än vad man trodde inför säsongen. Men en tanke som jag har snabbt, för jag tror nämligen inte att Nättinen kommer vara så himla bra i år. Trots att många säger att det kommer vara en ny spelare och han får vara frisk för en gångs skull. Jag tror inte att hans tak kommer öka så mycket att det kommer liksom räcka till att kunna vara en andra. Jag tror inte ens en tredje center med tanke på Fiske Möllgårds uppgång.
Du vill byta plats på Fisken och, och Nättinen?
Ja, för att få in mer kreativitet i den kedjan. Lite mer fart. Nättinen har inte sett jättesnabb ut på de här träningarna jämförelsevis med de andra spelarna då. Så jag vill ha in lite mer kreativitet. I den kedjan om man inte ska byta på något av ytterforvarspositionerna. Det ser jag som en lösning för att jag som dig är väldigt skeptisk i den tredje formationen.
Vi får väl se, men det är klart att jag tror att när de spelar mot Frölunda nästa torsdag den 17 där så är det nog de här linjerna som kommer börja i alla fall. Det tror jag, det har ju Montén rätt tydligt med att de har ju en tanke hur de vill spela och det har ju sett ut så på träningen också.
Yep.
Sen kommer naturligtvis ändras om. Men ja, där har de, men det är som du säger, jag har ju stor tilltro på att Fiske Mölkål kommer explodera den här säsongen. Och att när vi summerar 23-24 så är inte han fjärde center med 11-12 minuter istid, utan då är han högre upp i hierarkin.
Det tror jag med, absolut.
Så att då kanske det problemet löser sig på något sätt ändå till slutet.
Mm. Men på något sätt vill man ändå också med Forsberg, tänker jag. Det känns också som att det är liksom lite fel position för honom också. Men det, jag vet inte vem man skulle byta ut i sådana fall i någon av de andra kedjorna. Om det är kanske Tedenby i andra kedjan. Trycka ner honom ett steg.
Ja, det är inte omöjligt heller. Det är som vi säger, Forsberg måste ju spela med någon som ger honom ytter. För att man kan säga mycket om Fredrik Forsberg, men när han är i den berömda zonen och får sina skottlägen, då han har ju en, liksom en USP, och det är ju målskyttet och skottet. Sen driver han ju inte spelet, kan vara lite för vek runt vid sarghörn och sådär, men det gäller att han får rätt omgivning, och gör han inte det, då är det som förra säsongen, då slutar han med en assist sista 13. Hamnar rätt från början, då är han en poäng per matchspelare som han var första 20-23 matcherna förra säsongen. Så det ska bli intressant att följa där.
Det blir väldigt intressant. Som vi sa innan så har ju vi båda varit på plats på några av träningarna nu. Jag har tagit ner lite anteckningar av bara saker som jag har sett och ville bara försöka stryka under som var, kan vara intressant att höra. Det är att under nu denna veckan då så skulle HV börja träna grundspelet. Försöka sätta ett stabilt grundspel som ska räcka hela säsongen ut. Och i detta grundspelet så har det såklart börjat med en hel del 5-mot-5 övningar. Mycket, mycket spel i anfallszon. Det vill säga att man har inte börjat jobba riktigt så mycket på den defensiva strukturen ännu.
Yeah.
Kanske för att man har lite mer tilltro på att materialet kommer lösa det senare med lite mindre tid. Och att det är forwardsidan som kommer behöva mest tid att sätta sitt spel. Vi har en Tommy Ticka som har överraskat väldigt, väldigt många och varit väldigt, väldigt bra helt enkelt på träningarna.
Ja, där får jag flika in. Alltså, där har vi ett powerhouse alltså.
Verkligen.
Det var bland de största och snabbaste jag sett på ett par skridskor i Husqvarna Garden sedan Lines glansdag, jag hörde på att säga.
Ja.
Och det är klart, där är, det är också en av nubbens verkligen alltså profilerade värvningar. Han plockas från finska ligan, får ett treårskontrakt och egentligen uttalad toppcenter i en andra lina då.
Mm.
Så det är bara hoppas att det vi har sett här, de här isträningarna, att det fortsätter där, för då har vi nog en potentiell publikfavorit.
Det tror jag absolut.
Stalltips.
Verkligen, och grejen är att han, vi vet att han har gritten och allt det där. Han är ju riktig slutspelspelare vad man ser, och jag såg det när jag kollade på en del Ylvs-matcher förra säsongen. Alltså han är mycket bättre skillad också än vad man trodde. Han, på de träningarna sett, han har inte missat att ta emot en passning, och på något sätt om han får passen lite bakom sig, lite långt fram eller på skridskorna, han får alltid med sig pucken, oavsett. Och så otroligt bra framför mål. Precis som en Hotala som vi kanske saknade förra säsongen. Känns så otroligt skönt att se redan nu. Och då är det en man som inte akklimatiserar vid svensk hockey än och redan tar för sig så här mycket.
Och då får vi ändå ge honom lite tålamod, lite större rink, nytt sällskap i linan. Så att vi får se. Det kan vara så att vi står här om några månader och så har vi Ticka på topplista hetaste HV-spelarna för dagen.
Verkligen. Och på tal om positiva överraskningar, kanske inte så stor överraskning, men väldigt stor överraskning att han tagit så stora kliv, det är ju Viktor Sjöholm den här säsongen. Vi alla var ju helt förbluffade över hur otroligt dominant han var förra säsongen. Vi snackar inte om den absolut längsta killen, men vi snackar definitivt om den mest vältränade killen, tror jag. Och från rapporterna i år som HV har gett är ju att han har gått upp ytterligare en till tröjstorlek. Har bara sett fullständigt dominant ut på träningarna hittills.
Ja, jag måste säga, när jag var på ispremiären, han åkte runt med någon form av swagger och aura runt sig. Så jag tänkte, vad är det för storback som HV har värvat här? Och jag menar, det är bara hoppas att utvecklingen fortsätter. Och varför skulle det inte göra det? Sen finns det ju en offensiv uppsida i honom också som jag tror att han kommer utveckla den här säsongen.
Mm.
Och jag har sagt innan att det här är en blivande, alltså en back som kommer gå väldigt långt om man bara vill själv, om huvudet är på rätt plats.
Mm.
Och det är också det som är så intressant med sådana unga spelare också som en Mölgaard. I den här åldern, det kan ju hända hur mycket som helst bara på en sommar. Här snackar vi kanske 6-7 kilo extra på Sjöholm. Han tar för sig på ett helt annat sätt och nu känns ju han som liksom gjuten i det här bygget som en nyckelspelare i de bakre regionerna. Så jag är lite nyfiken på vad taket är för honom den här säsongen. Vad vi pratar i för termer med om Sjöholm när vi summerar. Jag tror att det kan bli riktigt, riktigt bra.
Det tror jag absolut med. Som sagt, offensiven och skridskorna ser otroligt, otroligt snabba ut. Skottet ser jättebra ut. Det bara klingar i kryssen
häromdagarna.
Kaski ser stor och dominant ut tycker jag. Jag vet inte vad du tycker, men det liksom känns som ett annat lugn nu när han har fått liksom en försäsong på plats och fått inte hoppa från Schweiz till Sverige under en och samma säsong. Det känns som att han kunde behöva det, speciellt om han ska vara första back i PP och första back i backsidan overall.
Så är det. Jag var inte jätte imponerad av honom när han kom. Jag tycker det var lite fladdrigt, att det var lite give and go, att det var lite missar i egen zon och så blandat med något skott i stolpe och så vände. Det var lite flängigt tycker jag, men man såg ju samtidigt att det finns ju någonting där. Och vi pratar ju ändå om en som har varit ganska relevant i det finska landslaget några år. Eller varit fram och tillbaka. Så att jag tror som säger att nu har han fått landa i Jönköping och kört en hel försäsong. Och jag menar, då sätter man honom med Seppele, då är det ju ett, liksom, det är ju finsk dynamit där på Brå då, som ska fungera väl ihop det.
Mm.
Så att där finns också en som kan kräma ur lite mer den här säsongen.
Verkligen. Strålman var ju inne på lite innan, men ser ju stabil ut. Lite långsam, men han är ju likväl ändå väldigt stabil och fladdrar inte med puck framförallt, och han är liksom ganska bestämd och tar det lugnaste beslutet ofta. Vilket känns otroligt betryggande då han ska ha en roll lite lägre ner, troligtvis.
Märker vi nu hur det går i fällan här nu?
Ja, jag vet. Jag känner det.
Hur vi står här i mitten av augusti och allt guld och gröna skogar. Och
det blir nog topp 4.
Och sen börjar säsongen och så tänkte man, vad var det vi stod och pratade om där? Nej, men det är intressanta spaningar. Jag tycker man ser alltså vissa, och sen finns det ju på andra sidan också att det ser tungt ut på vissa andra händer och fötter. Och det, men en försäsong är väl någon form av sträcka fram till mållinjen och sen börjar det ordentligt.
Jag får väl säga snarare så här att de är inte bra nu, men de ser ut att ha potential till att vara bra i SHL.
Det är en bra slutsats.
Ja. Chris Beach har ju varit med en hel del under träningarna nu. Det är ju ganska många tränare på isen. 5 stycken om jag räknar rätt.
Ja, det var fullt när jag var och tittade. Så att,
Det blir trångt. Det är Thomas Montén, Johan Davidsson, Pelle Gustafsson, Chris Beach och så då Joel Istedt som står med målvakterna.
Ja.
Och vad jag har sett av Chris Beach så är han väldigt, väldigt involverad i anfallsspelet. Han höll ju på nu lite nu under sommaren borta i USA och körde några YouTube-klipp där han undervisade ungdomar, eller det var något hockeylag i USA. Och verkar bara otroligt, otroligt detaljfokuserad och bara kunde lära ut otroligt imponerande vissa anfallsövningar. Det såg väldigt uppmuntrande ut och jag är väldigt glad att han är här, för att han var väldigt, väldigt involverad i anfallsspelet och jobbade väldigt mycket med teknik, med spelarna och så vidare. Vilket känns som att det kan behövas. Jag tror att det är en jättetillgång att ha honom i laget.
Är det någon som kommer vara inne, tror du, att peta i powerplay och sådär också? Är det mer individuell skills?
Jag tror det är mer individuell skills. Yes. Snarare än att Chris Beach ska vara skills coach och hålla på med PP, så tror jag att det är mer Davidsson som kommer vara PP-coach och peta mer i skillsen i spelarna, eller kunna vara och hjälpa till där. Så jag tror Chris Beach är fullt 100% på att bara hur du kan vara din bästa spelare.
Ja.
Som sagt, Pettersson har inte varit med, inga kampövningar i alla fall. Han kör egna skills övningar med Chris Beach. Otroligt mycket kampande. Jag har sett några kommentarer som sagt att det liksom inte har sett ut så här intensivt ut föregående år på träningar. Vilket jag tycker är väldigt positivt. Det ska ju vara kamp, och speciellt nu när laget är så otroligt. Det är väldigt jämnt. Det är svårt att ta platser.
Absolut.
Vi pratade ändå om en Fransson som är så lovande som just nu står utanför. Och en Strandell som plockades in för att han gjorde så bra säsong i Hockeyallsvenskan. Han är också utanför i mitt lag just nu. Så det är väldigt kul att se liksom kampandet och att varje dag vill jag bli bättre och liksom gruffa lite med varandra.
Och det är väl lite som den konkurrensen. Det är många nya spelare, nya tränare, många som vill imponera på det ena och det andra. Så det är klart, har vi den tävlingsinstinkten varje träning, det är ju ett måste kunna driva det här för att få det att lyfta sen.
Verkligen. Från isträningarna så går vi över till den stora överraskningen som skedde faktiskt under början av ispremiären. Då alla väntade på att alla spelare skulle presenteras. Och då av någon anledning så hamnade nummer 20 efter sista spelare med högsta numret av någon anledning. Och det skulle visa sig vara att han presenteras som kaptensval, nummer 20 André Pettersson. Vad tycker du om det, Jonas Ragnarsson? Vi diskuterade det förra gången, men vad tänker du nu?
Ja, för mig var det väl lika självklart att han skulle ha ett C som att tisdag kom efter måndag i almanackan. Det får jag nog säga. Jag hittar inget annat alternativ egentligen. Här har vi ju då en kille som kommer tillbaka till HV. Och det är ju en franchise-spelare i föreningen. Det är han som kommer vara ansiktet utåt. Det är han som kommer få fronta media i med- och motgång. Så att det jag ser att skulle hamna på nummer 20. Och AP20 blir ju cap 20 då, kan vi säga. Det var 100% givet för mig. Och att sen Strålman då får ett A, det var väl också egentligen lika givet. Kanske att någon hade någon diskussion om att han skulle få C1, men jag tänker väl att han spelar väl kanske bara den här säsongen och då byta sen igen. Så där kändes också där. Men däremot sen blev jag lite förvånad när det hamnade ett A på Nettinen. Där, nu är det så här att det finns 7 finnar i truppen och det är klart att jag känner att någon av dem skulle vara en brygga mellan övriga laget och lagledningen. Det hade jag nog trott kanske att Seppele skulle stiga in lite som ett A. Nu ger man Nettinen ett A och för mig skickade också lite signal att det här är en spelare man tror på. Som kommer få istid och är en bärande roll. Det är svårt att vara liksom långt ner i hierarkin. Som kanske fjärde center, 13:e spelare och bära ett A. Du blir liksom lite avpoliterad på något sätt då.
Mm.
Men det var likadant lite slutet av förra säsongen. När väl Nettinen var frisk och hel, då gick de stenhårt med honom de sista matcherna. Så att det finns ju någon form av ledaraura runt honom, antar jag.
Mm.
Och att han är kanske en uppskattad filur då i omklädningsrummet. Och bland de finska spelarna mot de övriga gruppen då. Sen är det svårt att säga hur viktig är en assisterande där då när du har en Strålman och sen en Pettersson som C. Så att, men 2 av 3 helt givna och så får vara Nettinen.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
En liten överraskning där som A.
Ja, men verkligen. Diskussionen har ju gått väldigt mycket om att André Pettersson kan bli kapten i brist på andra ledare. Vi har ju ändå en Simon Önerud här, fast han har ju inte kontrakt i säsongen, så jag förstår att man inte kan ge det till honom. Och sen, som vi sagt liksom innan, att André kanske inte är den som snackar allra mest när det går bra, utan han kan höja rösten mest när det går dåligt. Och så tar Strålman det där snacket inom.
Det tror jag definitivt. Vad jag vet om André Pettersson, så är det inte han som ställer sig upp i Timrå borta en tisdag och håller liksom ett brandtal, utan då är han kanske går in och visar i tredje perioden, gör 2 mål och vänder matchen. Det är också ett sätt att vara ledare. Då har du en ledare på isen genom produktion och så har du Strålman som en ledare off ice. Så jag tror att det är ett växelarbete mellan de två där som kommer bli väldigt, väldigt bra.
Jag tror att det ändå blir ganska bra till slut. Det är ju någonstans ändå gruppen som ska göra det i helhet och att en kapten ska på något sätt stå för hela gruppens anda. Jag vet inte om jag är med på det liksom fullständigt. Jag tror inte det spelar så stor roll kaptenen, för hela gruppen kommer vara lika sammansättare ändå.
Och sen också en säsong är väldigt lång. Det hinner hända så mycket. Det är alltså det folk som tar 2 kliv fram och blir informella ledare i en grupp utan att ens kan ana att det är just den. Och det är bara att gå till en själv när man håller på med sport. Viss lagsport på lägre nivå. Men det finns många olika former av ledare.
Mm.
Det är inte bara den som pratar mest i omklädningsrum. Det kan vara hur man visar på träningar, hur man är i dialog med övriga människor i gruppen. Så att ledare föds och ledare försvinner under en säsong också.
Mm.
Sen ska du ha en stomme naturligtvis, och det finns här. Så där är jag lugn och är också.
Och jag tänker mycket på tränarstaben också, för jag tror att jag tror nästan vi aldrig haft en tränarstab som är så nära, som kan vara så nära spelartruppen, just med tanke på ålder och spelarkarriär själva. Jag tänker, jämför med Åkerman, Stillman och Thomas Samuelsson förra säsongen. Jag menar, visst, de har ju varit spelare allihopa, men de är ju inte nära till åren. Och det var, jag bara tänker Pelle Gustafsson och Johan Davidsson, hur otroligt nära de är till att ha faktiskt spelat. Och hur liksom värnare de är om att göra det här laget bättre. Speciellt Johan Davidsson. Så man har ju liksom tre ledare som kan prata med spelarna på ett helt annat sätt. Och därmed kanske det inte behövs en Joel Lundqvist som står för hela gruppen och är liksom hela laget för sig själv.
Nej, det där är en intressant spaning. Det tror jag också är lite, ska vi kalla lite modernt ledarskap då kanske.
Ja, men typ Jörgen Jönsson-aktigt. Det är ju liksom, ja, spelarcoacher.
Vi får se var det landar.
Det gör vi.
Då så, nästa punkt i körschemat är att jag kommer ge Carl tre påståenden om den kommande säsongen och Carl kommer ge mig tre påståenden om säsongen. Och det är naturligtvis det HV-centrum. Han sätter ett påstående som jag inte vet om. Och så tar vi en liten snabb diskussion om jag lyfter det eller skjuter ner det.
Skjuter ner fullständigt.
Så att, varsågod Carl, hit me med den första.
Japp, den första då, ska bara tillägga att det här kanske inte är det som vi nästan tror mest på, men det är bara intressanta, snabba känslor som vi får.
Det ska vara lite kantbollar sådär som väcker diskussioner. Det ska inte vara Jan-Re Pettersson igen, mer än 2 poäng den här säsongen, utan mer, lite mer edge på det.
Ja, då har jag som första att HV71 kommer att ha minst 3 backar då tror jag, som hamnar på minst 25 poäng efter säsongen. Kan du gissa vilka jag har?
Vänta nu, 3 backar som gör minst 25 poäng.
Yep.
Ja, att du räknar in Nadella där, det antar jag. Mm-hmm. Och sen räknar du väl då att Kaski hittar rätt från blå.
Yep.
Och så antar du att du har väl youngster Sjöholm, att han exploderar.
Jag tror att Sjöholm får en pilot-liknande, inte fullt ut pilot, men jag tror han får pilot-aktig utveckling denna säsong och blir en mer offensiv spelare.
3 backar över 25 eller mer, då skjuter jag ner den.
Det får du göra.
Ja, då tänker jag att Nadella, ja, kommer landa mellan 25 och 30 tror jag. Sen tror jag inte det finns den riktiga uppsidan i Sjöholm än, att han landar på 25. Men han kommer ta steg, han kommer bada istid. Men jag hoppas du har rätt. Men jag tror inte på den nu.
Nej, jag tittade, han gjorde ändå 10 poäng på 37 matcher förra säsongen.
Sjöholm.
Sjöholm, ja. Så då får du lägga till lite fler matcher på föregående säsong så kommer han upp kanske i 15 poäng. Och baserat på hur mycket bättre han har sett ut i år, då är det bara 10 poäng till i sådana fall som man skulle behöva göra. I en dessutom mycket bättre backsida och bättre lag overall.
Jag tror mer att Sjöholm i så fall upp till 25 än att Kaski gör det.
Okej, okay. Det är intressant take också.
Ja, det är min. Men då säger jag kanske 2 av 3 då.
2 av 3?
Ja, så får vi ha det här i minne här nu, så tävlar vi med någon lunch här sen. Så får vinnaren bjuda, eller förloraren bjuda den andra på någon 3-rättes.
Det låter bra.
Ska jag köra mitt första?
Kör på.
Nu är jag positiv här. Jag sticker ut min lite fjuniga haka och säger att HV kommer ha 2 spelare i topp 10 poängligan när grundserien summeras.
Okej, okay, minst 2?
2.
2.
Ja, och då är det naturligtvis André Pettersson. Han gjorde 21 plus 21 förra säsongen, 42 poäng. Kommer in på en 8:e plats nu om jag inte har helt fel. Och sen så, alltså varför skulle inte ett nyförvärv kunna komma till HV någon gång och explodera? Är det liksom bara Oskarshamn som kan hitta någon check där eller någon 30 plus svensk spelare som kommer in och bara öser in poäng?
Mm.
Varför skulle vi inte någon gång hitta rätt och ha det här nyförvärvet? Typ som den gamla goda tiden när jag var så ung som du, när det kom en Kai Nurminen och får spela med Keskinen. Alltså någon gång under en 10-årsperiod så måste det väl komma en spelare och explodera. Och då de liksom, objekten jag tänker på, det är ju antingen Borgström då naturligtvis, eller Isak Brännström. Jag vet, Isak Brännström har inte gjort över 30 poäng någon gång under SHL, men då han har spelat ett bulan styrt Luleå, där man inte fuskar någon form av hemjobb, för då spelar du inte. Här kommer han få fria tyglar. Han kommer få spela med André Pettersson, i alla fall till att börja med. Det skulle ju kunna bli en sån här första lina som bär det här laget, och komma topp 10 då ska du upp på 40 poäng ungefär för att landa precis där. Och då vänder jag på det. Visst skulle Borgström eller Isak Brännström kunna göra 40 poäng. Jag tänker det är mycket PP-tid, det är mycket istid i vanligt spel. Så att det hade varit skönt på något sätt att ha 2 toppspelare som levererar, för det betyder så otroligt mycket sen när du summerade. Det var väl så, då har du bättre koll, men hade inte Oskarshamn, hade de 4 spelare topp 10 eller topp 12 förra året, eller?
Jag vet inte just med topp 10, topp 12, men vi hade...
Men Somola, Karlqvist, Oxen,
Schmeichel. Alla de var över 40 poäng, ja, i alla fall.
Då har du 4 spelare som är 40 poäng. Vad det innebär för ett lag, då har du ganska enkel hierarki sen bakom där sen, att det behövs inte producera så mycket. Men det är min take. Jag är lite, visst jag sticker ut där, men att André Pettersson kommer vara topp 10 om han får risk och hel, det tycker jag, det kravbilden får vi ha på honom, så sjukt bra som han var, framförallt andra halvan av förra säsongen.
Ja, verkligen. Och återigen, jag kollar Isak Brännströms Elite Prospects-sida här. Och han spelade 47 matcher och gjorde 29 poäng. Och med de här poängen gjordes ju för det mesta under första delen av säsongen. Ja. Så förutsatt att, jag tror att det mer blir en fråga, kan han hålla upp säsongen i allt som en helhet och prestera lika bra under hela säsongen? Då kommer han hamna där, tror jag, sett till den här poängskörden i alla fall. Ja. I ett mindre offensivt Luleå också då.
Vad tror du på det eller inte?
Jag tror på det.
Du tror, absolut, på det? Ja, ja. Tack. Då kör vi.
För då har vi har ju även bakom, då har vi ju Tommy Ticka möjligtvis. Inte att han skulle komma upp 40 poäng, men jag tänker också Oskar Ståhl Lyrenäs framförallt, som vi tror kommer göra många mål och sådär. Så det är inte nästan bara att det skulle kunna vara Brännström eller Borgström som kommer upp där.
Då kör vi ditt andra.
Yes, mitt andra. Och det här är verkligen ifrågasättande. Men jag har liksom en liten känning bara efter att kolla träningarna. Och det handlar om Tommy Ticka. Jag har att Tommy Ticka kommer att slutligen spela tillsammans med André Pettersson och Isak Brännström. Och att Oskar Fiske Möllgård blir tredje center före Jonas Nettinen. Och detta är inte någonting alls för att Henrik Borgström inte skulle passa med dem. Utan jag tror att det kan vara mer att Borgström skulle kunna behövas längre ner och hjälpa möjligtvis Tedenby, Oskar Ståhl Lyrenäs. Plus att Tommy Ticka tror att kommer vara... Nästan inte att han är första centermaterial, men han kommer vara så mycket bättre än vad vi trodde att han skulle vara. Att han kan axla den första centerrollen. För som vi pratade om innan, André Pettersson och Isak Brännström kan driva en första kedja tillräckligt bra att det inte måste vara världens bästa center. Därmed så lämnar det utrymme till att Ticka kan ta den rollen och att Borgström hjälper folk lite längre ner.
Då säger jag att jag är med dig när det kommer till att Fiske Möllgård. Det var att han skulle bli tredje center, va, eller? Han
tar, ja, tredje istället för fjärde. Skjuter ner Nettinen.
Ja. Sen har vi Ticka där, men då tar jag att det inte blir så, för att, och det säger jag för att jag vill att vi ska ha en fungerande första lina från dag ett. Att man ger de här tre som är uttalade första lina, att de får spela ihop hela försäsongen, att man hittar den här kemin. Och igen där, att det skulle vara så gott att ha en producerande lina konsekvent vecka ut, vecka in.
Mm.
För det har vi inte heller haft sen Sundsvall brannade, på att säga.
Nej.
Men jag hör vad du säger, och Ticka, ja, där finns intressanta grejer där. Men då ger jag dig en halv där då, för jag tror på Fisken som tredje, men jag tror att Borgström kommer husera som första center.
Mm. Jag tror bara HV kommer behöva tänka mer längre än bara första kedjan. Det funkade ju väldigt bra på Oskarshamn. Det gjorde det, men det blir bara så begränsat om man vill satsa långsiktigt. Och om Ticka skulle funka i en första kedja, så ser jag ett scenario där de byter ut Ticka mot Borgström och att Borgström kan hjälpa till lite längre ner. Till exempel en Forsberg som vill leta en bra lekkamrat till, som kan ge honom möjligheter. Och jag ser att Borgström skulle kunna vara det. Så det är mycket därför som jag tänker att spelskickligheten kanske behövs lite längre ner också.
Vi får se.
Det får vi. Vad vi får se också är ditt andra påstående, Jonas.
Då kommer det här. Då säger jag att Oskar Ståhl Lyrenäs spränger 20-målsvallen. Alltså han gör 20 mål eller mer under säsongen. Och då tänker jag så här att jag tycker han har smugit lite under radarn. Jag tycker det här är en jättefin värvning. Han gjorde 15 mål, jag vet inte, assist vad han hade. Han hade över 30 poäng i alla fall i Rögle förra säsongen. 15 plus 18 och något kanske. Men det är en målskytt i ett Rögle som hade det riktigt jobbigt förra säsongen. Här får han redan nu en uttalad position i en topplina. Jag antar att han kommer få speltid i PP. Och det är också en av den här bristvara, det är en naturlig målskytt. Bra skott, leta upp målet, bra målsinne. Så att i rätt ålder, 25 år, har då förmodligen sina 2-3 bästa säsonger framför sig. Om HV får offensiva fungera, då känner jag att han kan göra 20 mål. Och det är inte jättevanligt med 20-målsskyttar i HV. Vi hade André förra året på 21. Forsberg gjorde väl 20 plus, va? första svängen i SHL där.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Men det är inte, det kryllar inte med 20-målsskytte överlag i SHL. Det är en tuff liga, det är svårt att hitta målet. Men jag tror på OSL att 20 mål eller mer. Hiss eller diss?
Vad sa du? Hur många mål gjorde han?
Han gjorde 15 mål i Rögle förra året.
Ja, det är ju inte mycket mer, men samtidigt så hade han lite bättre centra. Typ tänkte jag snabbt bara när han spelade i Rögle. Så, alltså, jag är nära på att ge dig, men jag tror han hamnar så här precis under. Jag tror han hamnar på samma. Och jag ser honom som en godkänd värvning ändå, om man skulle landa på 15 igen.
Det är helt okej.
Det är helt okej.
Ja, jag blir gärna nedskjuten på den.
Ja, fast den är väldigt trovärdig. Men jag bara tänker snabbt så här på, Rögle var ju inte bra förra säsongen, men ändå så hade de ju ändå han bättre centrar, eller mer proven centrar med sig. Så att jag är så nära på att ge den, men jag är precis på andra sidan. Ja.
Det är helt okej. Då kör du din sista.
Min sista.
Ja.
Yeah. Och den är väl, jag vet inte om det är så mycket vattendelare, det är väl något sånt här som de flesta tror också. Jag tror att H71 kommer att ha minst 5 lag bakom sig vid grundseriens slut. Någonstans är väl, vad folk tror är väl någonstans mellan 11, 10, 9, 12 där någonstans. Och jag tror på det mer positiva där, för att det känns som att vi har 2 garanterade bottenlag i Malmö, Modo. Samt lite mer osäkra lag i Linköping, Oskarshamn, Leksand vill också dra in där. Och någonstans tror jag att HVs lag är bättre. Och framförallt centersidan är bättre än vad många skulle kunna tro. Jag tror att den får liksom ett lyft tillsammans med ytterforwardsen.
Och så har du 5 lag efter.
HV har 5 lag efter.
Ja, vi ska gå igenom en tabell sen lite. Och jag är precis där om HV har 4 lag efter sig eller 5.
Mm. Vad säger du då?
Nej, jag ger dig den, för att jag har placerat HV 9.
Ja, mm. Vad bra.
Och då når vi upp där ju till 5 lag efter. Ju.
Ja, det gör vi.
Ja.
Det gör vi. Och det är väl mycket för att jag tror att vi båda tror lite mer på laget än vad många pessimistiska HV-supportrar gör just nu. Plus att vi ser liksom lite frågetecken i de andra lagen som vi kommer in på mer sen. Men ja.
Jag tar mitt sista.
Ta det sista gärna.
Vi har ju pratat om nummer 5 lite. Vi får ta en sväng till med honom. Jag har som påstående att när vi summerar säsongen så har Victor Sjöholm en topp 3 istid per match.
Okej. Okay. Resonemang.
Resonemang är att då har vi, tror jag, alltså backar över lag har ju naturligtvis mer istid än forwards. Då har vi Nadella och Seppele, tror jag, kommer vara 1-2 i den. Sen vet man inte lite ofta, man kan ju lasta mycket istid om det går lite sämre på forwards, att en sån som André Pettersson skulle ha mycket istid. Sen är det ju också lite beroende på special teams. Och där känner jag, jag vet inte hur mycket Sjön kommer spela i boxplay. Men jag känner att, och det är för att jag vill ha den här unga backen som tar det här klivet igen. Och också då att vi har ett ledarskap i Montén som uttalat här för att liksom ha någon form av föryngringsprocess. Att ge unga spelare förtroende. Att de får slå några felpass och ändå får spela matchen efter. Att liksom utveckla dem. Och det är lite det resonemanget jag landar i där.
Mm. Jag håller med dig. Jag tror absolut det. Jag har dock lite annat. Jag tror att Kaski kommer vara uppe där med mycket speltid. Samt Nardella. Och sen Sjöholm. Jag tror inte Seppele kommer in riktigt där, för jag tror grejen är att Kaski och Nardella kommer ju spela PP. Så är det ju.
Yeah.
Då blir det ju mer en fråga vilka som kommer spela boxplay mest, och då tror jag absolut kommer ju Seppele vara där, Malakti kommer vara där en del också, men framförallt Sjöholm tror jag. Så att på något sätt så väger det upp lite, samt att med hans utveckling så kommer han komma upp där på topp 3 tillsammans med Nardella och Kaski. Så jag ger det den, absolut.
Och det handlar lite också om det. Vi tippar ju ändå HV. Nu har vi varit positiva idag. Vi kommer ha lite frågetecken. Kommer lyfta innan vi slutar sen. Men det gäller ju också att Montén vågar liksom tro på unga spelare. Även om det går lite emot. Det är så otroligt lätt att falla tillbaka till gamla Darlings. Hålla fast i de äldre spelarna. Om det kommer 3-4 raka förluster. Det ska bli intressant att se. För det kommer komma sjok under den här säsongen. Då HV inte vinner jättemånga matcher någon vecka. Hur det så blir kul att se istiden då, om man går på de här 30-plussarna på backplats eller ger en sån som Sjöholm förtroende då. Verkligen. Och det är lite därför jag bakar in i det här, att är det en tränare som går ut och jobbar med unga spelare, då ska de också få förtroende även när det blåser mot.
Precis.
Det är min lilla take på det.
Ja, men det tror jag med. Och speciellt grejen är, det gäller ju ofta när spelare inte fått så mycket chans och det är nytt för dem. Det här är ju verkligen inte nytt för Sjöholm som han har visat. Så jag tror att första chansen Montén får, så kommer han lyfta Sjöholm så som han kommer spela.
Jag tror och hoppas det.
Ja.
Nej, men då hade vi tre påståenden var. Vi summerar det sen och så kör vi en middag i potten när vi har facit någon gång i mitten av mass. Någonting var det vid grundserien slut.
Ja.
Det blir väl bra?
Det låter jättebra.
Det är deal på det.
Ja.
Gott. Nästa punkt då på körschemat har vi skrivit tabellen. Och nu ska vi då låtsas vara hockeykunniga här. Och Mission Impossible, också kallat hur långt det är ett snöre. Det vill säga hur slutar tabellen 23-24. Vi vill köra så här att vi tar våra topp 6 och sen går vi vidare i mellanskiktet åttondelar och sen ingenmansland och sen kvalspel, tänker jag.
Yep.
Ska jag börja med min topp 6?
Gör det.
Jag kör dem här i snabbföljd. Etta, ja, det svider ju lite, men det får bli bollklubben från Karlstad, Färjestad. Tvåa, Rögle. Trea, Växjö. Fyra, Skellefteå. Femma, Luleå. Sexa, Timrå.
Okej.
Okay. Det var min topp 6.
Intressant.
Mm. Kör du.
Jag har lite annorlunda. Jag har Rögle som etta, just med tanke på deras otroliga centersida. Jag har Färjestad som tvåa med deras förmåga att ändå alltid kunna sluta högt upp. Och det känns som att de har ett mer komplett lag i år, tycker jag. Örebro har jag satt som trea, för att jag är väldigt imponerad över all den talang de har tagit in med Samuel Johansson och Jonathan Lekkerimäki, men också rutin i en bra Ludvig Larsson som kommer in och stärker upp centerlinjen. Hade kunnat vara ännu bättre med Leo Karlsson innan om det skulle bli. Jag har Frölunda på fjärde plats, Växjö Lakers på femte plats och Skellefteå på sjätte. Så ser min ut.
Ja. Det var intressant också. Det är som sagt svårtippat. Ska vi ta, så vi kallar åttondelarna här då, eller?
Det blir det ju.
7-10. Då har jag på sjunde plats, lite lägre än vad många tror kanske, Frölunda. 8, Örebro. 9, ett visst HV71. Och 10, Leksand.
Mm. Och jag har Luleå på sjunde plats. Väldigt svårt att tippa dem där med Omark och Andreasson tillbaka. Yeah. Men på något sätt så är det så många bra lag som är med. Och samma argument har jag för min åttonde plats, där jag har Timrå. Som trots att de blivit bättre i år och slutade på, vad var det, sjätte plats för säsongen. Mm. Så har jag dem ändå här nere. Av någon anledning, jag vet inte varför. Men på något sätt blir det för trångt där uppe. Jag har, som dig, HV på nionde plats. Jag har ett Leksand på tionde plats som jag inte känns så imponerad över. Och lite floppvarningar på dem.
Ja, det är som jag säger, det är otroligt tajt också. Jag vet, alltså förra året ramlade vi Rögle och Luleå in på nedre halvan.
Mm.
Så det kommer inte skilja många poäng här. Men då hade vi mellanskiktet där. Ska vi ta de som tar tidigt sommarlov att ta fram golfklubborna i mitten av mars då?
Mm-hmm.
Då har jag på elfte plats Oskarshamn och 12 Linköping.
Mm. Jag har exakt samma. Bara att jag har skrivit på 12 plats Linköping / Malmö, fast lite övervägande Linköping.
Yes. Och då landar vi då i kvalspelet. Två M-lag, Malmö och Modo.
Ja.
Då var vi överens och de hade vi samma då på de sex sista platserna då?
Sex sista, ja. Det är Timrå på åttonde plats som jag har som skiljer sig.
Ja, just det.
Men annars så resten är det exakt samma.
Ja. Då var vi hyfsat överens. Så hade du Frölunda lite högre upp och så Örebro hade du tre. Där satte jag bara åttonde plats. Men ja, det är det som sagt. Det, ja, hur långt är snöret? Vi är överens om toppen. Hade vi Färjestad och Rögle på olika platser med den rätta tvåa. Mm. Vi hade bottenlag och kvallag.
Mm.
Så att, ja.
Jag vill dock sätta lite till frågetecken på Linköping. Många säger att det är ju liksom deras tur snart. Man kan liksom inte dansa så mycket där nere kring sträcket. Och det känns som att på något sätt Malmö skulle kunna skrälla lite.
Ja, det kommer bli tajt. Och sen är det tråkigt att sätta så givet Modo på sista. Men jag känner, nu vet jag eller vi efter vattensession i Allsvenskan kommer tillbaka vilken fruktansvärd skillnad det är på Hockeyallsvenskan och SHL.
Ja.
Alltså att det var skillnad, men det syntes så otroligt väl första 15 omgångarna förra säsongen att det var ju spelare som inte, det var ett snäpp för högt i alla liksom moment i spelet.
Ja.
Och Modo har ju i stort sett inte varvat, alltså de lever på sin allsvenska trupp kryddat, men det kommer bli tufft. Men sen, som du säger också med Linköping där, det är ofta att det till slut biter den enda lykten. Vi hade med HV några säsonger, man såg den dalande. Man såg mycket väl på Brynäs förra säsongen. Samma approach. Och även Djurgården innan för några år sedan. Att det finns, man ser de här, alla pilar pekar lite sakta neråt. Och nej, och Linköping kom ju 12 förra året. HV gick ju förbi i sista omgången, va?
Ja, de var ju till och med indragna i det. Det var
de
ju...
blev det till slut, ja.
Ja, det blev de. Tillbaka till Modo där liksom. För jag pratade med Modi först igår och deras sikte är inställt på att ja, men det, vi kommer liksom inte vara så bra. Men det finns ändå en ekonomisk styrka att kunna förstärka under vägen. Men de gör ju exakt samma grej som vi gjorde förra året. De förlitar ju på sin allsvenska topp som är en andra kedja. Vi hade ju Wessel, Forsberg, Taylor Mattsen som man försökte gå med som andra kedja. Modo har ju Riley Woods, Josh Dickinson och Mikael Ågård som man ska förlita sig på i en andra kedja. Det funkar ju inte för oss och jag tror inte det kommer funkas alla, kanske lite bättre än oss, men det kommer inte räcka till ändå tror jag. Och deras första kedja är inte heller absolut imponerad över med en jättegammal Mikael Roma som...
Sen är frågan också, vad har de för kapital att förstärka under säsongen? Jag menar, HVs krispaket förra säsongen, det kostade mer än en korv med bröd.
Jo, så är det.
Så att det är klart att det kommer hända saker under resans gång. Men frågan är om de har de pengarna till att hitta de spelarna i något form av krispaket.
Ja, grejen är också att de har inte samma attraktionskraft heller att kunna hjälpa. Det är ju roligt att komma till ett krisande HV, kanske på vissa sätt en krisande Modo. Nu kommer ju dock pressen vara större om man spelar i HV och det krisar än i Modo. Men på något sätt är ju alltid HV en mer attraktiv klubb i de flesta fall att komma till. Men jag menar, jag tänker Mikael Roma i en första kedja med Theodor Niederbach. Och jag vet inte om det var att de skulle ta in en till. Sampo Ranta är där också. Jag vet, det låter liksom inte så himla bra att det är en drivande kedja.
Nej, det låter tunt.
Jättetunt faktiskt. Men samtidigt, ja. Vi hörde ju också sen att Oskar Fanteberg skadade sig häromdagen igår.
Borta några veckor, upp till 2 månader tror jag, 6-8 veckor. Och missade han första matcherna, första veckorna. Och där har ju verkligen det är ju den spelaren som inte får vara borta i Linköping.
Nej, speciellt som ny kapten och allt.
Nu blir kompisen Feffa Alsén uppe i Linköping lite gramse på med henne när vi sitter och snackar ner Linköping. Men det är som sagt, det pekar neråt där också, så att vi får se.
Det blir minst sagt intressant, men jag tror att de tre är ganska satta som bottenlag. Möjligtvis att HV skulle kunna vara där nere, men jag tror inte det. Så jag tror att vi har liksom en ganska grundad sista tredje lag.
Jag tänker så här nu, Carl. Vi har ju pratat en del. Vi har varit ganska positiva. Vi lyfter spelare. Kanske att vi går på myten som vanligt när man sitter och tittar på isträningen. Man ser nyförvärv som ser pigga ut som en rund miljon dollar med Sjöholm och sådär när Della kommer. Men ändå sätter vi dem nia, vilket jag kan tycka att det kommer nog vara lite där tipsen kommer landa, även de som inte är HV Pro om man säger, utan det, jag tror att det är där. Och då är känslan så här, nu när vi nästan har pratat upp dem, varför vi bara inom citationstecken sätter dem nia. Och då har jag har tre små spaningar om det, så får du vara med lite i diskussionen.
Ja.
Det första är att SHL-rutinen på tongivande spelare, Borgström första center, 0 SHL-matcher. Ticka, andra center, 0 SHL-matcher. Sjöholm, en hel SHL-säsong. Kaski, en halv SHL-säsong. Mahalakhti, knappt en halv SHL-säsong. Nadella, en säsong i SHL. Och så kan man egentligen fortsätta med ganska många spelare. Och då är känslan så här, kommer de kunna leverera SHL direkt? Eller är de liksom någon som bara lyckas i andra ställen på AHL eller i andra klubbar? Är det liksom bara för att de är bra spelare? Kan de SHL från dag ett? Kan de det? Hur lång kommer inkörningsperioden bli? Det är min första. Det andra är att jag har lite frågetecken fortfarande för Montén som head coach. Det är 10 år sedan han var det innan. Då var han i Timrå och Djurgården sväng. Det flög inte där. Sen juniorkrona på det. Är han då rätt gubbe att leda det här laget? Det känns som det är så många nya komponenter. Både på ledarsidan, på tränarbiten. Spelarna ska gå ihop som en grupp. Kanske skulle det behövts en annan form av... Med lite mer, jag vet inte, med pondus eller med ett CV som liksom imponerar. Jag landar någonstans där i att det kan bli svajigt där. Är det den tränaren som spelarna verkligen rätta sig ledet efter om det börjar blåsa lite. Det är min andra. Och det tredje är att HV71 berör Jönköping. Det vet ju vi, bara när vi startar den här podden vad vi fått reaktioner på det. Vad händer nu då om det börjar inte så illa som förra säsongen, för det vägrar jag tro att det gör. Men att säga att HV sladdar in på en 11:e plats efter 17-18 omgångar. När det börjar blåsa lite i styrelserummet. Har man tålamodet? Har gruppen tålamodet? Finner de trygghet i det här i varandra? Vem går i ledarrollen då? Vem tar laget? Jag känner lite där att HV är ett stort lag, men det är inget storlag. Och där tror jag folk går vilse lite ibland. HV berör, men titta tabellplaceringar sista åren. Då är det inget storlag. Det är ett stort lag i samband med sponsorer, med liksom allting runt omkring, publiksnittet. HV är ett varumärke som är otroligt starkt. Men jag är lite ängslig för att det blåser så fort när inte HV vinner hockeymatcher. Det är de tre lite jag har som gör att jag har lite ont i magen också inför den här säsongen. Inte som förra säsongen, för jag visste att det var bara kliv överlev från dag ett. Mm. Och det löste de till slut, även om det kostade mycket både pengar och personer. Men det här är mina tre inputs på det lite som får mig lite skakig ändå.
Ja. Ja, de är ju väldigt värdiga allihopa. Det är liksom riktiga känslor som du har, och jag har absolut gått i samma tankar. Speciellt det här med rutinen som du pratar om. Om någonting så känner jag någonting som kan vara positivt i det, med att det är så pass många som inte har mycket rutin. Det är ändå att det är ändå spelare som har gjort det väldigt bra på ställena som de kommer ifrån. Om det så varit KL, Schweiz, Finland eller AHL. Och på något sätt så, och de spelarna som vi har kvar här i SHL kanske inte har så mycket rutin, men de har gjort det väldigt bra. Och någonstans så blir det ändå en stor grupp som inte har den här rutinen, men som ändå, de är ändå många som gör det tillsammans. Vilket kanske kommer kännas mycket enklare än att det är två eller tre spelare som inte har någon SHL-rutin. Och komma in och känna sig jätteensamma i att jag vet inte hur det här går till. Jag vet inte om jag kan hålla upp det här tempot. Nu är det ändå en ganska stor grupp som inte är där, men de är ju ändå en grupp som kan ta sig an utmaningen tillsammans. Men mycket kommer det till också då att det behövs lätt ledarskap. Och då kommer vi in på det i en andra frågesättning, om Montén är den mannen som man kan liksom verkligen lita på. Som själv inte har så mycket rutin. Och där blir det jätteifrågasättande också. Speciellt då inte Pelle Gustafsson eller Johan Davidsson har så mycket SHL-rutin heller. Förutom spelarkarriärer då.
Och det är ju också en annan sak att vara spelare och sen ledare. Sen har ju ändå Pelle G marinerats i Norra Hammar i 7-8 år. Där, så att där är ju, men jag hör.
Mm. Någonting som brukar stilla mig lite är att tänka på Växjö och Jörgen Jönsson, som inte alls varit tränare länge och kommer in sin första säsong med ett lag som inte tippade så högt som att de skulle vinna guld, och ändå gör det med sån självklarhet som de gör det.
Yeah.
Och för det känns ändå som att det är någonstans Växjös filosofi som HV försöker anamma lite nu. Att det handlar inte om de absolut största namnen, varken på spelarsidan eller på tränarsidan, utan det handlar om att få ihop rätt grupp liksom. Det spelar ingen roll hur bra eller dålig centersida vi har, för att det är liksom gruppen som kommer göra det ändå. Om man tittar liksom på Växjö, vi tog upp det här i förra avsnittet, men om man kollar på Växjö centersida förra säsongen, då var det liksom Robert Rosén med Martin Lundberg och så ett gäng juniorer i princip. Kalle Kossila kunde spela ibland någonting. Men det är ju inte en så stark centersida som man tror att guldlag skulle kunna ha.
Nej. Men är det inte också att det finns, och det är väl lite också jag är inne på, att andra lag som är de här stabila topplagen, de har ju en spelmodell som de senare värvar spelare till. Rollspelare som passar in 1C, 3 ytterforward. Oavsett om man har spelat i AHL eller tjeckiska ligan, så har de en kravprofil på spelarna som kommer dit, och då lyckas de.
Ja.
Medan HV känns som att här värvar vi ihop lite vad som finns. Vi har pengar till att värva.
Aha.
Sen har vi en grupp och efter det sätter vi en spelmodell vad som passar. Och då jag tror att det kan bli det här, då blir det här jojo. Ja. Får du träff, då är det 16-17. Mm. Får du inte träff, då åker man ur.
Exakt.
Det ser du inte i Växjö, Skellefteå. Utan det, och det är ofta där spelare utvecklas helt plötsligt. Jaha, gjorde han nu 20 plus 15? Han gjorde ju 5 poäng hos oss för 2 säsonger sedan.
Exakt.
Så det är också en liten sådär, men det är ju en resa. Det tar ju tid.
Det gör det. Jag tror ändå HV tagit, börjar ta småsteg till att göra det i alla fall. Jag tänker till exempel med Tommy Ticka där. Jag menar, han såg sig absolut inte som att kunna vara en andra center när han själv var tredje center eller någonting i Finland till och med.
Nej, så är det.
På något sätt visar ju det om någonting på att statistik och namnet är liksom inte allt. I alla fall inför denna säsongens HV. Sen kan man ju vara hypokrat och säga, ja men Anton Strålman kom ju då. Men han visar sig just nu på träningar liksom vara en spelare som håller upp sin ålder och kan hålla sin backplats. Så jag liksom ser positivt att man, jag tror att man försöker ändra om lite i den här hur man ser på hur man värvar spelare i HV och hur man spelar de spelarna. Jag hoppas att man gör den förändringen och jag tror att man börjar göra den så smått. Men det viktiga är att man börjar göra den för att Växjös recept visar sig tydligen vara otroligt vägvinnande.
Onekligen. Vi får se vad som vi landar i helt enkelt. Men du Carl, jag känner att klockan börjar rusa iväg från oss här. Vi skulle kunna stå och prata hockey 24-7 då. Ja, men innan vi knyter ihop säcken vill jag bara säga då att vi gör det här avsnittet i samarbete med Hoks Herrgård som ju verkligen lever upp till sin devis ett slags skönare liv. En anläggning som erbjuder golf, spa och konferens i absoluta toppklass. Tack till Hoks Herrgård som möjliggör det här avsnittet av podden. Är vi nöjda där Carl eller har du något att tillägga?
Ja, nej, jag tror att vi är ganska nöjda. Det är ju snart dags för hockeyn.
Så är det ju. Jag vill också säga, vi kan väl säga så här också, att vi vill gärna ha liksom kommentarer, ris och ros från er lyssnare. Och mig går det nå på mail jragnarsson@hotmail.com eller på Twitter, bara söka upp namnet där. Och Carl har väl också någon form av informationskälla där.
Precis, jag finns ju på Carl Andersson på Twitter. Jag och Jonas retweetar ju ofta, ganska ofta våra
grejer. Vi är nog rätt
synliga
där, ja.
Och jag har en mail på carl.00@outlook.com där Carl stavas med C.
Yes, och så kan vi väl säga då också att vi har bokat studion här igen. Vi kommer köra nästa avsnitt inom ett par veckor här när HV har spelat 4-5 träningsmatcher något. Så på återhörande då, tack och bock.
Tack själv, ha det gott.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.